kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Här i Bibeltimmen får ni lyssna till Bibelförklaringen som är hafts i Värnamo kyrka på tisdagar 18.30. Och det är Håkan Sundliden som leder dessa bibelförklaringar och det är Matteus evangeliet de är över. Vi har kommit till del 18 i bibelförklaringarna och det är då Håkan Sundliden som leder dem.
Och välkomna till Andreas kapellet och för bibelförklaringen här över Matteus evangeliet. Som sagt, vi är i bergspredikan och förra gången så började vi på sjätte kapitlet. Och vi har ju konstaterat att bergspredikan är ju uppbyggd på ett sånt sätt så att efter saligprisningarna och lite till där det förklaras hurdana vi är. Vi är jordens salt, vi är världens ljus och så vidare. Så kommer det tre stycken avdelningar där det talas om hur vi ska förverkliga denna vår kallelse att vara världens ljus. Och först så handlade det om vårt förhållande till lagen och det har vi klarat av. Och nu är det också frågan om för andra då vårt förhållande i gudstjänsten eller hur vi utövar vårt andliga liv. Och det tredje delen handlar ju sedan om gärningarna. Och det kommer vi att hinna börja med idag. Och just det här avsnittet som är från kapitel 6, vers 1 till och med 18. Där är strukturen ganska enkel. För det börjar med en så kallad killalvers där det står att vi ska öva oss i rättfärdighet. Och sedan så är det då tre exempel. Vi har talat om allmosorna. Vi talade förra gången om bönen. Och så gjorde vi en liten extra utvikning med Fader vår. För det verkar som att Matteus har lagt in just undervisningen om Fader vår i det här andra exemplet. Så att det blir ett utvidgat exempel. Det är inte bara så att vi ska lära oss att vi ska be med hjärtat. Utan det är också en struktur för hur vi ska be. Och det kanske vi kan betrakta som ett litet tillägg, men det är ju ett viktigt tillägg för oss att vi lär oss att be på ett riktigt sätt. Och då är den här mönsterbönen Fader vår, så ser man att den innehåller, ja, det är fem olika böner kan man säga. Och det är fem olika typer utav böner. Så den första typen utav bön, det är tillbedjan. Alltså Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Den andra typen av bön, det är förbönen. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Och där finns någonting som jag inte är säker på att jag nämnde förra gången. Men här finns ett eskatologiskt drag som kan vara värt att lägga märke till. Därför att mycket av det kristna livet ligger ju så att säga framför oss. Vi är på väg mot fulländningen. Vi är inte vid fulländningen ännu. Ingen av oss är fullkomlig och vi lever inte i himmelriket utan det ligger framför oss. Samtidigt så är det naturligtvis så att den där framtiden, fullkomligheten, himmelriket ändå har kommit till oss. Så vi har ju det i oss, om än inte på ett fullkomligt sätt så är det ändå där hos oss genom tron. Så det är både någonting som ligger framför oss och någonting som vi redan har. Som är en utgångspunkt för det liv som vi ska vandra. Det är både någonting som vi väntar på och någonting som vi har just nu. Och det här blir så tydligt när man kommer till helande berättelser och så. I himlen är ju alla helbrägda gjorda. Men redan här och nu så kan någon eller några bli helade. Det är så att säga föregripande. Och det framkommer ju det här eskatologiska draget att framtiden redan är mitt ibland oss i den här bönen. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Alltså så som det en gång ska bli, så ber vi att det ska bli redan här och nu. Sen den tredje bönen, och det är först på tredje plats så att säga, kommer det som vi kallar för behovsbönen. Det som så många människor gärna börjar med, nämligen att man ber och berättar för Gud allting som jag vill att han ska göra för mig. Det kommer här på tredje plats, och det var väl där tror jag vi slutade förra gången. Jag ska nämna de andra typerna också när jag ändå räknar upp dem. Den fjärde typen av bön, det är syndabekännelsen. Förlåt oss våra skulder så som vi förlåta dem oss skyldiga är. Och den femte bönetypen är befrielsebönen. Fräls oss ifrån ondo. Så allt det här är olika sätt att bedja. Så bön är inte, ja, man, klart man kan säga på ett sätt att bön, det är ju bara att uttrycka vad man har i sitt hjärta. Visst är det så, men samtidigt så finns det olika kategorier här som ni ser, som kan vara bra att känna till. Och den här tredje bönen som jag tror vi höll på med förra gången när vi fick sluta lite hastigt, den är besvärlig att översätta på grekiska. Ton epiosion, vårt dagliga bröd, giv oss idag. Faktum är att det är svårt redan på grekiska, och jag tror att, om jag minns rätt nu, att exegeterna säger att det inte bara det enda stället i Bibeln som det står på det här sättet, utan det är också ett unikt, om man tittar på alla profana grekiska, antika grekiska texter, så är det här uttrycket lite underligt. Skulle man översätta det bokstavligt så skulle det närmast översättas till morgondagligt bröd. Och så säger man ju inte på svenska, men det är vad det står på grekiskan. Giv oss morgondagligt bröd. Och då finns det lite olika översättningar och finns lite olika sätt att förstå det här. Men jag tror att de flesta är överens om att det handlar om, det är att vi inte ska göra oss bekymmer för morgondagen. Utan att man redan idag tar emot morgondagen. Och brödet för morgondagen får då stå som en symbol, kan man säga, för allt det vi kommer att ta emot under morgondagen. För brödet är inte bara brödbitar, utan det är det vi behöver för att leva. Det är bröd och husrum och kläder och goda relationer och så vidare. Guds omsorg och möten med människor, allt det där som vi kommer att få imorgon, det tar vi emot i vårt hjärta redan idag. Och det betyder att vi har frid i vårt hjärta när vi ska sova. Och vi vet att när vi vaknar upp, så vaknar vi inte upp till någon oviss dag, utan vi har redan genom tron tagit emot den. Den finns redan här i vårt inre. Och därför kan Paulus säga att vi vandrar i förutberedda gärningar. Allting är redan serverat, så att säga. Jag tror att det här är en hemlighet i allmän mening också, en sorts levnadsvisdom. Att inte göra sig oro för morgondagen, utan ta emot allting genom tron i förväg. Och så är saken klar, så att säga. Då behöver man inte ha någon ängslan. Vi kommer in på det sedan längre in i kapitlet. För då tar Jesus upp det igen. Den fjärde bönen, syndabekännelsebönen, är väl också värd kanske en liten kommentar. Därför att här står det i grekiskan inte riktigt på det här sättet. Nu ska vi se här så att jag inte säger fel. Det står: förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och där står det i grekiskan: förlåt oss våra skulder så som vi har förlåtit dem som är oss skyldiga. Jag är lite osäker på det, om det är här i Matteus eller om det är i Lukas versionen. Vi ska se här hur det står i Lukas. Det kanske blir tydligare där. Det är Lukas 11. Förlåt oss våra synder, också vi vill förlåta var en som gör oss orätt. Ja, men då är den här kommentaren inte onödig i alla fall. Jag vet inte hur det står i de andra översättningarna, jag har inte kontrollerat det. Men det står alltså i grekiskan: förlåt oss våra skulder så som vi har förlåtit de oss skyldiga är. Och då blir det ju lite annorlunda till innehållet. Därför att det betyder att man kan inte komma till Gud, så att säga, och be om förlåtelse om man inte själv har gett förlåtelse till andra. Alltså om jag själv lever i oförsonlighet med andra människor, då ska jag inte räkna med att Gud förlåter mig. Om jag lever i oförsonlighet med andra människor, då är ju mitt hjärta oförsonat. Och är det oförsonlighet här, då är det ju inte försonlighet. Då kan jag inte ta emot Guds försonlighet. Jag kan inte ta emot Guds förlåtelse därför att mitt hjärta är oförsonligt. Och vi kan inte jäcka Gud eller lura Gud. Så att vi bara så att säga tillgodogör oss hans goda, men sen så vandrar vi själva i det onda. Det går inte. Utan mitt förhållande till min medmänniska, mitt förhållande till Gud, de faller, båda de relationerna faller ju tillbaka på mitt hjärta. Så det är alltså viktigt hur det ser ut i mitt hjärta. Och den tanken har vi mött tidigare också, för att i det femte kapitlet, vers 23, där säger Jesus: om du bär fram din gåva till altaret och där kommer att tänka på att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först bort och förlik dig med din broder. Och kom sen och bär fram din gåva. Eller kom sen och be Gud om förlåtelse. Det här är lite, tycker jag, jag minns det då när jag upptäckte det här första gången, lite skrämmande. Men jag har vant mig vid tanken och tror också tänkt på det här så pass mycket så att det har satt sig hos mig, så tycker jag det är ganska självklart. Jag är pliktig att vandra i förlåtelse mot andra. Och är det så att jag får besvikelser eller bitterhet eller oförsonlighet i mitt hjärta mot någon annan människa, då vet jag att då sitter problemet här. Då måste jag själv befria mig från det genom att ge förlåtelse till andra människor, även om det tar emot. Att vandra i förlåtelsen helt enkelt. Och klart, vandrar jag i förlåtelsen, då kan jag också vara frimodig när jag kommer till Gud och ber om hans förståelse och förlåtelse. Att det verkligen är på det här sättet, som jag sa, i grekiska språket, det förstår du också om du läser vers 14 och 15. Alltså Matteus 6, 14 och 15. Ty om ni förlåter människorna vad de brutit mot er, så skall också ni få förlåtelse av er fader i himmelen. Men om ni inte förlåter människorna, så kommer inte heller er fader att förlåta er vad ni brutit. Alltså det som finns där lite fördolt då i den här fader vårbönen, det är ju utlagt här i vers 14 och 15. Just det som jag säger. Så vi behöver inte vara ovissa om den utläggningen. Det här kommer sedan tillbaka i Matteus evangeliets 18 kapitel. Men det tar vi när vi kommer dit. Sedan hade vi då den sista bönen i fader vår. Låt oss inte komma i frestelse utan fräls oss från allt ont. Eller inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ondo är i grekiskan neutrum eller maskulinum. Så att det kan ju också det kan alltså förstås både inled oss inte i det onda, att göra onda saker, men det kan också förstås som inled oss inte i den onde. Låt inte djävulen fresta oss. Och så tror jag det är översatt i någon översättning. Och här i Gerts är det bara från allt ont. Så båda de översättningarna och förståelserna är rätta och riktiga. Då kan man ju kanske ställa sig den frågan, och det har vi gjort tidigare, så därför tar jag inte så mycket tid till det nu. Men heter det då inte i Jakobs brev att Gud inte frestar någon? Ska vi behöva be inled oss icke i frestelse? Ska vi behöva be så till Gud? Eller hur ska vi förstå det? När vi gick igenom Matteus 4, verserna 1-11, som handlar om hur Jesus frestas, då tog vi upp den frågan och då redde jag ut skillnaden mellan frestelse och prövning. Och jag talade om att det är inte så lätt att avgöra vad som är frestelser och vad som är prövningar. Vad som kommer ifrån Gud och vad som kommer ifrån djävulen. Utan det ser man oftast i efterhand. Men i vilket det än är, så vet vi också att Gud använder sig av frestelser och prövningar. Låt säga att djävulen frestar mig, jag kommer på fall, allting blir misslyckat, stort fiasko, så använder Gud också det genom att vända det till det bästa. Så att också negativa erfarenheter och misslyckanden räknas med till godo genom tron på Gud. Alltså det skadar mig inte, utan det vänds till det bästa. Så det där finns i era kompendier, lite utförligare undervisning. Jag ska inte ta upp det igen. Däremot så kan jag ge en aspekt som jag inte gav då. Och det är den här aspekten, att när du och jag har blivit kristna, då är det som om vi har blivit ställda på en väg som vi ska gå. Vi ska vandra på den smala vägen. Vi ska vandra i anden. Vi ska följa anden. Vi ska vandra i det kristna liv som Herren har gett oss. Och den vägen är spikrak. Och den vägen är, så att säga, på den vägen finns inga frestelser, utan där vandrar jag i tron på Herren Jesus Kristus. Men sen så är det ju så, som ni också vet, att vi lever i den här världen. Och vi frestas utav djävulen, utav vår egen köttsliga natur, utav det som finns i den här världen. Så vi lockas, så att säga, bort ifrån den här raka vägen, vandringen i anden. Och då lockas vi utav oss själva när vi frestas. Vi frestas att vika av ifrån vägen, om jag uttrycker det så. Och den här bönen, inled oss icke i frestelse, den ska vi förstå på det sättet att Gud, var du så stark i mitt liv. Låt mig få ha mina ögon på dig, fyll mig med din helige ande, så att jag inte viker av på en olycksväg. Inled oss icke i frestelse, gör så att vi inte kommer på avvägar. Då förstår ni vad jag menar. Och det är också vad Martin Luther säger i sin katekes. För han har ju en förklaring till bönen Fader vår. Och där säger han i katekesen: Gud frestar ingen, men vi ber i denna bön att Gud ska beskydda och bevara oss, så att djävulen, världen och vårt eget kött inte bedrar oss och förför oss till vantro, förtvivlan och andra svåra synder och laster. Och att vi, när vi frestas, inte låter oss övervinnas, utan kämpar för att vinna slutlig seger. Alltså det är en bön att bli beskyddad och att bli bevarad, inte bara på vägen, utan i vidare mening i tron. För det är som när Jesus talar till Simon Petrus. Det här är väl i 24-25 kapitel, kan jag tänka mig. När Jesus säger till Simon Petrus: Simon, Simon, se, Satan har begärt att få dig i sitt våld. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Djävulen kan göra mycket ont emot oss, och vi kan frestas till än det ena och än det andra. Men djävulens yttersta syfte, det är att ta tron ifrån dig. Tron på att du är älskad. Tron på att Jesus Kristus är din Herre och din frälsare. Tron på att Gud är närvarande i ditt liv och att allting kommer att bli bra. För tappar du den tron och blir utan tro, eller slutar att tro på Kristus, blir utan Gud och utan hopp i världen, då har djävulen nått sitt mål. Men Jesus Kristus, som kan låta oss gå igenom stora svårigheter, och vi drabbas på olika sätt av olika saker, han är mån om att tron i dig och mig blir bevarad. För så länge tron finns där och är verksam, så är jag på vägen. Och nu ber jag, Herre, låt inte frestelserna bli av den graden så att jag dels kommer fel och dels förlorar tron. Det är vad som ligger i bönen: inled oss icke i frestelse. Bevara oss, vägled oss. Så det har vi väl gjort det andra exemplet här om att öva sig i rättfärdighet. Nämligen detta med rätt bön. Det står här, ser jag nu i Gerts översättning, om det första exemplet så står det rätt givande. Rubriken på det andra exemplet om bön har, lyder rätt bön. Och nu det tredje rubriken här, det är rätt fasta. Det är ju bra rubriker, för det säger ju också att det går att göra de här fromma övningarna på ett felaktigt sätt. Och vi är kallade att göra det på ett riktigt sätt, det vill säga i våra hjärtan och i trosgemenskap med Herren Jesus Kristus. Och inte göra det som tomma gärningar. Vi ska återkomma till det i nästa avsnitt här som handlar just om gärningarna. Men först ska vi helt kortligen ta detta med fastan. Alltså verserna 16 till och med 18, som är ett tredje exempel på rätt gudstjänst. Och jag läser från vers 16. När ni fastar skall ni inte hänga med huvudet som skrymtarna. De vanställer sina ansikten för att människorna ska se att de fastar. Sannerligen, jag säger er, de har fått ut sin lön. Men du, när du fastar, smörj ditt huvud och håll ditt ansikte rent, för att det inte skall vara människorna som ser att du fastar, utan din fader, han som är i det fördolda. Och din fader som ser i det fördolda, han skall löna dig. Ni ser att Jesus talar om de tillfällen då vi fastar. Han säger inte om ni fastar, utan han säger när ni fastar. Och för judarna var ju det här alldeles uppenbart. Det var ju påbjudet i Guds lag att man skulle fasta. Och det hittar du i tredje Mosebok 16:29. Och jag läser den versen. Och detta skall vara för er en evig stadga. I sjunde månaden, på tionde dagen i månaden, skall ni späka er och inte göra något arbete, varken den infödde eller främlingen som bor ibland er. Ty på den dagen skall försoning brinnas för er, till att rena er från alla era synder skall ni renas inför Herrens ansikte. En vilosabbat skall den vara för er, och ni skall då späka er. Det skall vara en evig stadga. Jag letade just efter ordet fasta. Är det olika översättningar? Det har jag inte faktiskt kollat. Men det här är alltså firandet av försoningsdagen. Den enda dag som är påbjuden för det judiska folk. Då är det obligatorisk fasta. Sen är det en annan sak att de skriftlärda rekommenderade att man skulle fasta oftare. Och oftare, det kunde bli hos dem som var riktigt fromma, åtminstone sina egna ögon, att man fastade varje måndag och torsdag. Som han säger, den här farisén som går in i templet och slår sig för bröstet och säger: jag fastar två gånger i veckan, var måndagar och torsdagar. Och det är det som Jesus nu tar upp här, att ni ska visst fasta, men ni ska inte fasta för att ni ska synas utav människorna. I Jesaja 58 så talas det om fasta också. Det är ett sånt här riktigt faste kapitel. Jesaja 58 har rubriken här rätt fasta. Och jag kan inte läsa hela det kapitlet, men det är alltså från början. Och vi kommer ner till vers 3. Vad tjänar det till att vi fastar när du inte ser det? Att vi späker oss. Det är tydligen ett synonymt ord. Det var det som används i tredje Mosebok 16. När du inte märker det. Men se på era fastedagar, sköter ni ju era sysslor, och alla era arbetare driver ni bara på. Och se, ni håller er fasta med kiv och split, med hugg och slag av gudlösa nävar och så vidare. Ni håller inte fasta på sånt sätt att ni kan göra er röst hörd i höjden. Och så står det längre ner i vers 6. Detta är en fasta jag vill ha. Att ni lossar orättfärdiga bojor och löser okets band. Att ni ger de förtryckta fria och krossar sönder alla ok. Att du bryter ditt bröd åt en hungrig och skaffar de fattiga och husvilla husrum och så vidare. Vers 8. Då ska ljus bryta fram för dig som en morgonrodnad och dina sår ska läkas med hast. Så ni ser att det inte bara är en yttre gärning. Utan det här knyts, det moraliska, det etiska och moraliska livet knyts till den här handlingen. Och det är vad Jesus gör också i de här tre exemplen. Han talar om rätt givande, rätt bön och rätt fasta. Man säger att det ska utspela sig med uppriktiga hjärtan. Man kanske till och med, om man vill hårddra det så att säga, ta det till sin spets. Det är i ditt hjärta det verkligen utspelar sig. Och Gud ser till ditt hjärta. Och vi kommer se här nu när vi går vidare att alltså blir det allt avgörande. Vad är det som sker i ditt hjärta? Jesus sätter fokus på hjärtat och det som händer i hjärtat. Så Jesus har alltså i de här tre exemplen talat om vikten av att det är ärliga hjärtan som firar gudstjänst och som ger pengar och som fastar. Och därmed så är vi klara med de här exemplen på hur man förverkligar sitt liv, sitt andaktsliv om man säger så, eller vad som är viktigt att tänka på. Och nu går vi över till den sista delen i Matteus evangeliet. Det som jag har talat om handlar om gärningarna. Och då kan det vara kanske lite vilseledande om jag säger gärningarna. Det kan bli vilseledande nämligen om ni då sitter och tror på, jaha, nu äntligen så kommer de gärningarna, vad man ska göra och inte göra. Då är det vilseledande. För då är vi där igen, va. Så att man kan säga så här att det handlar om gärningarna, men i en väldigt mycket, i en väldigt allmän mening. Alltså det handlar om alla de gärningar som vi faktiskt utövar under en dag. Man kanske skulle säga, för att ha kvar det andliga innehållet, det handlar om livet. Hur lever du ditt liv? Hur lever du ditt liv? Hur ser din dag ut? Vad är det som händer i det du säger och gör och verkar? Det är vad det handlar om i kapitel 6, vers 19 till och med kapitel 7, vers 12. Det handlar om det rätta livet. Hur man lever det rätta livet. Och då är det på samma sätt här att det här med vad som sker i ditt hjärta, det är så att säga den bärande tonen i hela det här avsnittet. Men när det är sagt så ska vi inte minimera det här med gärningarna. Därför att hos judarna är det så att det är ju det som är i hjärtat som kommer till uttryck i gärningarna. Ibland så, och så skriver förresten aposteln Jakob, så tänker vi så här att ja, vi gör våra gärningar, vi har våra sysslor, men det är det som är i hjärtat som är det viktiga. Ja, det är bara det att det som är i ditt hjärta, det är ju det som tar sig uttryck i gärningarna. Jag kan inte se vad som finns i ditt hjärta, men jag kan se vad som finns i dina gärningar. Och när jag ser dina gärningar, då ser jag ju det som finns i ditt hjärta. Så det hänger väldigt mycket ihop. Hjärtats tro tar sig uttryck i gärningarna. Hur han skriver Jakob: visa mig din tro utan gärningar. Det går ju inte. Så ska jag genom mina gärningar visa dig min tro. Så gärningarna tar sig uttryck i, förlåt, tron tar sig uttryck i gärningar. Samtidigt ska ju vi vara försiktiga, men det är en annan historia så att säga. Men vi ska ju inte döma varandra efter gärningarna, för gärningarna kan ju vara falska. Men icke desto mindre, det hänger ihop. Och när vi nu ska läsa det här avsnittet 6:19 till och med 7:12, så kommer det också här vara som tre stycken partier, tre stycken underavdelningar. Och det första underavdelningen, det är då verserna 19 till och med 24, som jag hade hoppats att vi skulle kunna hinna med idag. Där ser man att det handlar om hjärtat, alltså just det som jag har uttryckt här nu, och hur hjärtat och gärningarna hänger ihop, att det är hjärtat som är det viktiga. Det andra avsnittet, verserna 25 till och med kapitlet ut, alltså vers 25 till och med 34, det handlar om tron. Att alla gärningar som jag gör, de görs i tro på Gud, i förtröstan på Gud. Och sen det sista delen, alltså kapitel 7, vers 1 till och med 12, där handlar om relationerna, mitt förhållande till mina medmänniskor. Så gärningar i allmän mening, alla gärningar som utgår från hjärtat, som sker genom tron eller icke-tron, och som sker i relationerna till den medmänniska, alltså hela livet helt enkelt. Då ska vi ta det första avsnittet här då, verserna 19 till och med 24. Och jag tror att jag läser 19 till 21 till att börja med. Jesus säger: samla er inte skatter på jorden, där mal och rost förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Utan samla er skatter i himmelen, där varken mal eller rost förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Jag vill att du ska se att det här är två stycken olika bilder. Därför att i verserna 16 och 17, där är ju bilden den att när man jobbar så får man lön. Alltså det som jag gör, det har konsekvenser. Om jag har ett rätt givande eller ett felaktigt givande, ett rätt bedjande eller ett felaktigt bedjande, så får det konsekvenser. Det får sin lön. Men sen så skiftar bilden när vi kommer in här i vers 19 och 20. Så där handlar det inte om löner, utan där handlar det om själva jobbet. När du jobbar får du lön. Vi talar nu inte om lön, utan nu talar vi om själva jobbandet. Och det är det som beskrivs med bilden att samlas i skatter. Du jobbar ju för att få någonting. Och då är det som så att slutsatsen är egentligen ganska enkel. Vi ska samla oss skatter i himlen. Därför att där du har din skatt, det du samlar på, det du försöker så att säga åstadkomma, det är där du har ditt hjärta. Så om du bara arbetar för det jordiska, för att få göra karriär, för att få lön, för att kunna köpa nya bilar och så vidare, om du jobbar på det sättet, då kommer ditt hjärta att bli fästat vid det. Och det är inte bra. Det är inte så att det är något fel med bilar och höga löner. Det är inte det jag säger. Utan jag talar om ditt hjärta. Men om du arbetar på att leva i en ren relation med Gud, och du vill lägga fram ditt liv i bön inför Gud, du vill lyssna till hans ord, och du vill leva på ett kärleksfullt sätt, inte bara till Gud, till dina medmänniskor, om du jobbar med det medvetet, då kommer ditt hjärta att vara där också. Det hindrar ju inte att du får en fin bil eller att du får tjäna bra pengar. Men här gäller det alltså att, som engelsmännen säger, first things comes first. Det som är först, det som är viktigast, måste vara viktigast. Måste komma först. Det här med att hjärtat är fästat vid det som vi tycker är viktigast, det var ju någonting som, det är ju inte någonting nytt som Jesus kommer med, utan det visste till och med farao. Jag tänker på det här som händer i andra Moseboks 10:e kapitel, när Israels barn ska dra ut ur Egypten, så får de ju först lägga fram det som så att vi ska ut för att fira gudstjänst. Och då går farao till sist med på det, och Då säger farao, vi ska se här, jag ska läsa det. Då säger farao till Mose och Aaron i vers 8, alltså andra Mosebok 10:8. Ni må gå bort och hålla gudstjänst åt Herren er Gud. Men vilka är nu de som ska gå? Ja, ni får gå, men inte alla får gå. Då säger Moses i vers 9. Ja, men vi vill gå både unga och gamla. Vi vill gå med söner och döttrar och med får och fäkreatur. Ty vi ska hålla en Herrens högtid. Då säger farao till dem, må Herren vara med er lika visst som jag släpper er med era kvinnor och barn. Där ser man att ni har ont i sinnet. Nej, ni män må gå bort och hålla gudstjänst åt Herren. Men kvinnor och barn ska ni lämna kvar här. Och så ger de sig iväg. Du kan se också i vers 24 till och med 27 så kan man se fortsättningen av det här. Alltså i vers 24 säger farao till Mose, ja, gå bort och håll gudstjänst åt Herren. Låt endast era får och fäkreatur bli kvar. Också era kvinnor och barn må gå med er. Så han släppte det också. Men han var alltså medveten om att där de har sitt hjärta, där de har sina skatter, där har de också sitt hjärta. Om vi kan behålla alla era kreatur och alla era djur, och helst också behålla alla era kvinnor, ja, då vet vi att då kommer ni tillbaka. Men om vi släpper alltihop, då försvinner ni. Så han visste alltså att hjärtat är knutet till det som är viktigt. Och det är därför som vi också i cellerna inte så sällan talar om värderingssystemet. Vad är det för någonting som är viktigt? Hur ser det ut på en rangskala 1-18 tror jag vi har? Vi placerar de här värderingarna. Vad är viktigast och vad är minst viktigt? Och det här är sånt som vi behöver tänka igenom och som vi behöver bearbeta i våra liv. Vi går vidare till vers 22 och 23. Där säger Jesus, ögat ger kroppen ljus. Om nu ditt öga är friskt så får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är sjukt så höljs hela din kropp i mörker. Om nu ljuset som du har i dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Och det här är ju inte särskilt enkelt för en vanlig svensk att läsa och förstå. Men alltså tanken med talet om ögat är att i ögat så avspeglas människans moraliska kvaliteter. Det vill säga, i ögat ser du människans hjärta. I Syraks bok, som ju finns med nu i tillägget till Gamla testamentet, där står det i kapitel 14, vers 8 tydligt: ond är den som har en ogin blick och föraktfullt vänder sig bort från andra. Alltså den som, vi har ju det uttrycket förresten på svenska också, vi talar om att någon han såg på mig med onda ögon. Ett öga kan ju inte vara ont eller gott, utan det är ju det att det är själen, det är hjärtat, de moraliska kvaliteterna som förmedlas genom blicken. Och det är så vi måste ha det klart för oss när vi läser de här verserna hos Matteus. Alltså om en människa lever helt odelat i sitt hjärta tillsammans med Gud, då får hela hennes kropp ljus. Då lyser det upp tillvaron och det syns då också i hennes ögon. Eller tvärtom, om man är ond i sitt hjärta och har dåligt samvete och önskar ondska där man går fram, då märks också det i blickarna som kommer. Men återigen, här så blir alltså den här judiska bakgrunden synlig. På hebreiska så heter det goda ögat ayin tova. Och det här med det goda ögat och det onda ögat, det är en bild som finns i hela den judiska kulturen, så att säga. Jag vet att tidigare i den här genomgången på Matteus så citerade vi ifrån 5 Mosebok 6. Det är så: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och så vidare. Och din nästa som dig själv. Och vi gick också igenom en hel gång om hur man gör när man älskar sin nästa som sig själv. Men i de rabbinska utläggningarna, när man kommer till det här med hela hjärtat, så lyder de utläggningarna så här. Alltså, vad är det att älska Gud med hela sitt hjärta? Då är det som så att judarna uppfattar att i hjärtat finns både gott och ont. Och det är inte svårt för oss att hänga med på den tanken, att i hjärtat finns både gott och ont. Och judarna säger då att älska Gud med hela sitt hjärta, det betyder att älska Gud med allt sitt goda och med allt sitt onda. Och det tror jag kan vara en ny tanke för många. Du kan alltså inte dela upp tillvaron på ett sådant sätt så att du bara älskar Gud med ditt goda och sedan behåller det onda, så att säga, för dig själv. Att älska Gud med hela sitt hjärta, det är att älska honom med allt det goda och allt det onda. Och egentligen så tillämpar vi ju det i kyrkan. Därför att vi har inte bara trosbekännelsen, vi har också syndabekännelsen. Vi bär fram det onda inför Gud. Också genom det onda tjänar vi Gud, nämligen i syndabekännelsen. Så det finns där, helheten. Det här, det goda ögat, Ajin Tova, det betyder egentligen, ögat är ju hjärtat, va? Det betyder alltså det goda hjärtat, det generösa hjärtat. Att vara generös i sitt hjärta, ha ett gott hjärta. Så det Jesus talar om här, både när han talar om skatterna och när han talar om ögat och kroppen och ljus och mörker, det är ingenting annat än att jag har Gud i mitt hjärta, att han ska regera i mitt hjärta. Att det finns en levande trosrelation till Gud i mitt hjärta. Och att det är den som utövar makt i mitt liv. Det är det som är den underliggande tonen i hela Jesu undervisning egentligen. Så därför så blir det alldeles otillräckligt om vi börjar titta på andra kristna eller på oss själva. Om vi bara ser på gärningarna och liturgin och hur vi tolkar sig och hur vi tolkar så. Därför att det är i hjärtat som den kristna tron utspelar sig. Det är det som är det avgörande, det viktiga. Vi ser det också i vers 24. För nu blir ju vers 24 begriplig. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra. Eller också kommer han att hålla sig till den ene och försumma den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Du kan inte ha hela ditt hjärta hos både Gud och mammon. Du kan ha halva ditt hjärta på det ena stället och det andra halvan på det andra stället. Men så skulle vi ju inte leva. Vi skulle leva helhjärtat. Och då är frågan om du har hela ditt hjärta hos Gud eller hela ditt hjärta hos mammon. Det här med att älska den ene och hata den ene och älska den andra, det är ju väldigt starkt begreppspar. Starka kontraster, starkt ordpar. Men det används ofta också i försvagad form. Och när det upprepas här i den 24 versen, så ser jag att det kommer i försvagad form, som att hålla sig till den ene eller att försumma den andra. Om du ser i Galaterbrevet 3, där finns också ett exempel i Paulus undervisning som bygger på samma tanke, kan man säga. Alltså Galaterbrevet kapitel 3. Där undervisar Paulus om i vers 6. Om att Abraham trodde på Gud. Och det var det som räknades honom till rättfärdighet. Och sen kommer det i vers 7. Ni ser alltså att de som håller sig till tron och som tror på Gud, det är de som är Abrahams barn. Skriften förutsåg att Gud skulle rättfärdiga hedningarna genom tron. Därför gav den i förväg det glada budskapet, evangelium på grekiska, åt Abraham: i dig skall alla folk bli välsignade. Alltså blir de som håller sig till tron välsignade tillsammans med Abraham, honom som trodde. Och så vers 10. Men de som håller sig till laggärningar, de lever under en förbannelse, och så vidare. Här finns uttrycket håller sig till 3 gånger. För i vers 7 står det: ni ser alltså att de håller sig till tron, de är Abrahams barn. I vers 9 igen: alltså blir de som håller sig till tron välsignade. Och så kontrasten då i vers 10. Men de som håller sig till laggärningar, de vandrar under en förbannelse. Så här har det samma tankegång. Det är inte frågan om någonting annat egentligen. Jag skulle kunna ställa frågan så här: vem håller du dig till? Håller du dig till Gud? Jag sa, vi ska vandra i anden. Vi ska älska, vi ska hålla oss till Gud av hela vårt hjärta. Också med det onda. Också med våra ofullkomligheter. Det, tron på Gud, det är alltså att hålla sig till Gud. Och då kan man inte tjäna mammon också samtidigt. Du kan inte vara delad i ditt hjärta. Du kan inte vandra med halva hjärtat efter Gud och halva hjärtat efter mammon. Därför ditt hjärta är ett hjärta. Du har bara ett hjärta. Du har bara ett helt hjärta, det är vad du har. Och antingen så ger du det, håller du dig till Gud med det, eller också så gör du inte det. Så det är väldigt ställt på sin spets. Jag vill hålla mig till Gud av hela mitt hjärta. Älska Gud av hela mitt hjärta. Det betyder inte att jag är fullkomlig. Det betyder att också det som är mina svagheter och brister och försummelser, det går jag också med till Gud. Men grundhållningen är det vi talar om. Grundhållningen är odelad. Jag tror att vi har det lite extra svårt tyvärr i vårt svenskkyrkliga sammanhang. På så sätt att i Nya Testamentet så talas om att Jesus Kristus är Herren och Frälsaren. Han är Herren och Frälsaren. Jag frågade i ett sammanhang när vi hade alla cellledarna samlade. Så frågade jag: vilket är viktigast för dig? Eller vad tror du kommer först? Att Jesus är Frälsaren? Eller att Jesus är Herren? Och jag är medveten om att det var en att jag gillade en liten fälla där, men ändå. Då så säger några stycken: ja, Jesus är Frälsaren, det kommer först. Och sen utvecklar man då att han är Herren. Det vill säga mer eller mindre Herre. Men detta att jag har fått syndernas förlåtelse, det är det första. Och det var alla de gammalkristna som sa på det sättet. Det slog alltså, det var 100% så. De gammalkristna säger Jesus är Frälsaren, det är viktigast. Medan de nykristna, de som har omvänt sig och tagit emot Jesus, de säger att Jesus är Herren. Det var ju det de tog emot. De tog emot Jesu herravälde i sitt liv. Jesus är Herren kommer först. Och det är utifrån det perspektivet som han också är Frälsaren och ger mig förlåtelse när det inte räcker till. Ja, lite lurig var jag där. Men alltså saken är ju det att det är ju 2 sidor av samma mynt, om jag uttrycker det så. Och det är inte riktigt klart i Svenska kyrkans sammanhang, därför att vi har så betonat att Jesus är den som dör på korset för din skull. Hans blod är försoningen. Du är förlåten, han är Frälsaren. Och vi bekänner våra synder och vi tar emot förlåtelsen. Vi bekänner våra synder och vi tar emot förlåtelsen. Vi bekänner våra synder och vi tar emot förlåtelsen. Det blir liksom ingenting annat, om du ursäktar. Och när vi talar om att Jesus är Herren, han ska vara den som bestämmer i ditt liv, ja, då blir det genast jobbigt. Och då blir det så lagiskt. Och då blir det så besvärligt. Men det är för att vi har en felsyn. Du ska älska Gud med hela ditt hjärta. Han är Herren i ditt liv. Också över det som är dåligt och ofullkomligt. Här gäller alltså att inte skilja på Jesus som Herren är frälsaren. Och att inte skilja på det goda och det onda i mitt hjärta. Utan att hålla ihop, förstå att mitt hjärta, min grundhållning är odelad. Och han är Herren och frälsaren. Gud är Gud. Och jag är hans, skapad till hans avbild. Här ges inga alternativ. Och därför så borde det kristna livet, och det kanske ni förstår nu, det kristna livet borde inte vara så svårt. Därför att det kristna livet blir väldigt svårt och komplicerat. Om jag tänker att ja, men jag är bara en vanlig människa och jag vandrar på mina irrvägar, men så ibland så tror jag på Gud. Det blir ju jättekomplicerat. Därför ibland tror jag på Gud, ibland går jag Herrens väg och ibland så gör jag det inte. Jag är alltså delad i min föreställningsvärld. Det är ju jättesvårt för många kristna. Många kristna tycker att jag aldrig blir en bättre kristen. Eller man tycker att jag behöver ha mera av Jesus i mitt liv. Eller hur man nu tänker och uttrycker sig. Det är ju för att man har fått en delad föreställningsvärld. Det så komplicerat är inte det kristna livet. Det kristna livet är: jag älskar Gud av hela mitt hjärta. Och han är Herren i hela mitt liv. Det är enkelt. Och då kanske du tänker så här: ja, men det var ju väldigt liksom svårt. Nej, det är inte svårt, därför att också ofullkomligheterna, också försummelserna, överträdelserna intagna i den här relationen. Det är väldigt enkelt med andra ord. Du behöver inte alls vara duktig. Men du behöver vara helhjärtad. Och du behöver vara en föreställningsvärld. Där Gud är Gud. Och inte du. Det får inte vara så att det är du som är Gud. Och att det är Gud som är din springpojke. Det är tvärtom ju. Gud är ju Gud. Han är den som bestämmer. Så enkelt är det. Om du sen tycker att jag räcker inte till, så ja visst, à la bonheur. Så är det säkert. Men också den otillräckligheten är intagen i den här relationen. Det här blev lite extra långt, men jag kände att det här är viktigt. Vi håller oss till Gud. Kanske någonting som flera av de som lyssnar nu också på radio, eller som lyssnar i ett senare sammanhang på CD-skivan eller så, har anledning att lyssna om på. Att läsa det här igen. Ingen kan tjäna två herrar. Det går alltså inte. Det är ingen del ens försöker, för det är inte möjligt. Därför du är en. Du har ett helt hjärta. Det går inte att tjäna två. Alltså, du behöver inte ens tänka de tankarna. Man kan inte tjäna två herrar. För antingen så kommer du att hata den ene och älska den andra, eller också kommer du att hålla sig till den ene och försumma den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Och om det nu är så att du är helhjärtat har tagit emot Gud och vill vandra med Gud, att det är den grundhållning du har, ja, då är det som gäller. Sen kan du vara, om jag får uttrycka det lite enfaldigt då, vara mer eller mindre lyckosam i det. Det är en annan historia. Men grundhållningen, vänner. Och det här har jag känt när jag har rört mig i andra kristna sammanhang också, att det här är en huvudpunkt alltså, som skulle behöva, vi skulle behöva hjälpas åt allihop och sprida det här. Därför att det är inte så som det först uppfattas, att oj, nu blev det jobbigt och nu blev det lagiskt och det här hänger ihop med min helgelse. Det gör inte alls det. Det hänger ihop med din grundsyn. Och får du det klart med din grundsyn, ja, då är det en befrielse, för då är du inte delad längre, utan då är du hel. Så låt oss försöka arbeta igenom det här var för sig och prata med vår Herre om det och läs det här. Nu så har vi då talat om hjärtat, och nästa avsnitt, som nu har vi inte så mycket tid kvar, va, men verserna 25 till och med 34, alltså resten av sjätte kapitlet. Det handlar, där är nyckeln till det här med att inte oroa sig och så. Och att titta på fåglarna och liljorna, ni känner igen de här verserna så ni vet vad som är framför oss. Nyckeln till det, det är tron. Det vill säga att lita på Gud. Och jag kanske hinner säga någonting om tro. Om den underton som finns i det här avsnittet nu om tro. Då är det som så att inom teologin så skiljer man på tro och tro. Man skiljer på det som på latinsk, med latinska term heter fides qua och fides quae. Alltså det fides qua är själva det är det subjektiva, alltså att jag tror. Alltså även de som inte tror har ju en tro, va? Alla tror ju, det är en förmåga som vi människor har. Och det fides qua är trosinnehållet. När vi talar om den kristna tron, då talar vi om trons som objekt, alltså själva innehållet, trosläran. Så när du läser tro i Paulusbreven, så kan det vara antingen så att säga, din tro, och din tro och din tro och din tro och min tro, de ser ju olika ut, de är ju olika utvecklade. Men, eller så kan det syfta på tron, den kristna tron, och där den är lika för oss alla. Och den tro som du och jag har, den måste ha ett objekt. Vi måste tro på något. Eller på någon, som Paulus säger. Jag vet på, inte vad jag, han säger inte jag vet på vad jag tror. Han säger jag vet på vem jag tror. Så den tro du har, den hängs upp på en person, på Jesus Kristus, som är objektet så att säga. Och när det då gäller tron här, i verserna 25 och kapitlet ut, så är det ju din tro, det subjektiva tron, som det handlar om. Och att detta att du tror, att det är viktigt, det förstår man av många versar i Bibeln. Och några stycken sådana versar är Lukas 18, jag läser det här lite i all hast. Lukas 18, vers 8, där står det om Jesus när han ska komma tillbaka. Han säger, jag säger er, han kommer att skaffa dem rätt och det med hast. Men skall människosonen finna tro på jorden när han kommer? Alltså när Jesus kommer tillbaka, ska han då finna tro ibland oss och hos dig? Tron är alltså väldigt viktig. För det är ju gemenskapen egentligen. Eller vi ser i Johannes evangeliets första kapitel. Där det står så här. Vers 12. Men alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Dem som tror på hans namn. Alltså det är genom att tro på honom som man blir delaktig av hans gudom. Du blir Guds barn genom tron. Alltså är tron väldigt viktig. Eller du har det i kapitel 3, vers 16, som du kan utan till. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Kapitel 5, vers 24. Jesus säger, den som hör mitt ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv, och så vidare. Ja, jag skulle kunna gå vidare här med flera bibelställen, men jag kan bara nämna ett till då. Apostlagärningarna 16, vers 31, där Paulus säger, tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och ditt hus. Tron som finns inom dig, det är en makt, det är en kraft, det är en gåva, och den är verksam i ditt liv. Det är en inneboende förmåga som varje människa äger. Och det är hur vi ska använda denna trosförmåga som vi ska tala om nästa tisdag. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka, och det var Håkan Sundliden som ledde den här bibelförklaring. Du har fått höra del 18. Inspelningsteknik i Värnamo kyrka var Lennart Johansson, och jag som sitter här, producent och tekniker för programmet, heter Ulf Gustafsson. Och det har varit från Värnamo församlings närradioprogrammet sänds. Lyssna igen nästa måndag då vi får höra ett nytt bibelförklaring. Härefter så sänder Missionskyrkan, Radio MF, sin söndagsgudstjänst här i den här radion.